Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Västerås Bibelforum, läsåret 96-97. Det här är första samlingen för det här läsåret. Och ämnet idag är Israels profeter. Vi ska samtala en stund om Israels profeter. Eller rättare sagt, jag ska försöka att ta upp det här ämnet så att vi lär oss någonting från Bibeln. Och sedan stänger jag av inspelningen och ni kan ställa frågor och vi får samtala om ämnet. Alltså, Israels profeter är ämnet. Och då tror jag ni förstår att det kommer att handla om hur uppenbarar sig Gud. Hur kan vi veta någonting om Gud? Hur presenterar sig Gud? Hur kan vi lära känna vem han är, vad han vill, vad han lovar och vad han gör? Det finns ju så många olika religioner. Och det finns profeter i olika religioner. Vilka profeter kan man lita på? De säger olika saker om Gud. I många religioner så är Gud stock och sten, som man säger i Bibeln. Alltså man har en bild av Gud, jord i sten eller jord i trä. Och man har kanske också många olika gudar. Enligt Bibeln och enligt Israels profeter så är dessa gudar av stock och sten inga riktiga gudar. Det är människogjorda verk. Det är avgudar eller intigheter som det står i Bibeln. Men det finns en levande Gud och bara en. En enda sann Gud, en enda levande Gud. Men hur ska vi då kunna veta någonting om denne Gud och att han är den sanne? Ämnet är Israels profeter. Och det betyder att vi ska nu gå till Israel och Israels profeter och vad de har att säga om denne Gud. Och det man då får reda på när man läser vad Israels profeter har att säga, det blir då Gamla testamentet, som vi kallar det, så har denne Gud uppenbarat sig. Vi behöver inte gissa och fantisera, utan vi kan få reda på vem han är. Han har presenterat sig genom sina profeter. Hur då? Ja, inte mystiskt och hemlighetsfullt som fallet är i flera religioner, utan i historien. Gud är skaparen som uppenbarar sig i historien, men inte hur som helst och inte var som helst, utan i en speciell del av historien, nämligen i anslutning till Israel och Israels förfäder. Inte allmänt i vilken historia som helst, så att vi kan säga att Gud uppenbarar sig idag i historien på samma sätt som i Israels historia. Och enda skillnaden skulle då vara att på Israels tid var man frommare, så att man kunde upptäcka Gud bakom det historiska förloppet. Men vi är sekulariserade, så vi tar inte till Gud som förklaring, men i princip är det ingen skillnad. Så ser många vetenskapsmän på den här frågan. Nämligen de som inte räknar med någon särskild Gud eller någon särskild uppenbarelse. Då är det alltså ingen principiell skillnad på historien och på Guds uppenbarelse i historien. Men enligt Bibeln så uppenbarar sig Gud speciellt för vissa i anslutning till ett visst folk i en viss tid. Det är uppenbarelsetiden, uppenbarelsehistorien, och den knyts till Israel. Och därför får Israel en särställning i Guds handlande och i Guds plan. Och den särställning detta folk får som förmedlare av information om Gud. Den tid man har denna speciella tjänaruppgift, den sträcker sig fram till att Messias kommer. Fram till att Messias kommer, då talar Gud direkt och tydligt genom sin Messias, genom sin son, och då fullbordas Israels tjänst på ett fullkomligt vis. Då är Messias den fullkomlige tjänaren och ersätter liksom och uppfyller Israels tjänst. Hur är det här då skildrat och beskrivet lite närmare? Jo, när man ska presentera Guds uppenbarare eller registrerare av Gud, Guds vilja och Guds uppenbarelse, så säger man ju ofta Mose och profeterna. Man kunde ju säga bara Israels profeter, som vårt ämne är, men ofta så säger man Mose och profeterna. Och när man ska tala om själva uppfyllelsen och när Israels tjänst går i fullbordan genom Messias, de som då är profeter eller registrerare av Guds uppenbarelse, då kallar vi dem för apostlar, som ni vet. Och då sänds de ut med beskedet att nu är det fullbordat. Nu har det skett. Nu är Guds rike nära. Eller nu är Guds rike här. Där Messias är, där är Guds rike. Där Messias är, där har man fred med Gud. En större fred än en jordisk fred. En annorlunda, högre, evig fred. Ja, man har till och med ett liv som inte förstörs. Man har evigt liv mitt i dödens värld, som ni vet. Så då talar man om Mose, profeterna och apostlarna. Och då har vi båda förbunden, både gamla och nya förbundet, både gamla och nya testamentet. Eller med andra ord, då har vi Bibeln där. Där finns då informationen om Gud, Guds vilja och Guds löften. Så man nu frågar, vem ska vi fråga? Hur ska vi veta någonting säkert? Vem har auktoritet att ge besked? Då svarar dessa texter, gå till profeterna. Gå inte in i dig själv och börja gissa och spekulera. Utan vill du lyssna till vad Gud har att säga, vem man är, så gå till Mose, gå till profeterna. Och inkludera vid Nya testamentet, gå till apostlarna. Kristi utvalda vittne. Nu ska vi stanna vid gamla förbundet och hur Gud då uppenbarar sig, den så kallade särskilda uppenbarelsen. Vi vet att vi skiljer mellan den allmänna uppenbarelsen och den särskilda. Den allmänna, det är hur Gud uppenbarar sin storhet och genialitet genom att vi ser på hans verk, skapelsen. Vilken oerhörd ingenjör. Vilken oerhört stor och mäktig och vis Gud det finns. Det är den allmänna uppenbarelsen. Men den särskilda, den har vi bara genom Herrens profeter eller uppenbarare, språkrör. Mose och profeterna i gamla förbundet och Kristus omvittnad av hans apostlar i nya förbundet. Det är alltså enligt Israels profeter inte vilken uppenbarelse som helst som man ska gissa om, utan Gud har själv gripit in och handlat och talat i historien. Men inte i vilken historia som helst, utan i en viss del av historien, i en viss del i världen, nämligen i samband med Israel, Israels förfäder och Israel. Det första vi tänker på där Gud griper in på ett avgörande sätt, det är ju genom förfadern till Israel, nämligen Abraham. Kallelsen, stå upp, lämna ditt land och gå till ett land som jag ska visa dig. Uppenbarelsen för Abraham. Och ni vet, i samband med denna uppenbarelse så ges ju grundläggande information om vem Gud är. Till exempel, hur ska man stå där rättfärdig inför Gud? Förlåten eller övertäckt, så att synden som skiljer från Gud blir utstruken eller övertäckt, så att man räknas som rättfärdig inför Gud. Då får vi veta redan i första Moseboks 15 kapitel att Abraham tillräknas en rättfärdighet som han inte har i sig själv. Och den har han genom att han litar på vad Gud ger, tar emot, litar på Guds löfte. Abraham trodde Gud, står det i första Moseboks 15 kapitel, och det räknades honom till rättfärdighet. Och vi läser också i första Mosebok att Gud är den som kan frikänna oss syndare, som kan förklara syndare rättfärdiga. Och det är samma sak som sedan då utvecklas av Paulus i Nya testamentet. Abraham är en grundläggande uppenbarare eller förmedlare av information om Gud och om frälsningen. Abraham får också veta mycket om välsignelsen. Hur välsignelsen ska komma via hans ättlingar. Genom hans säd ska välsignelse och liv komma och erbjudas alla människor. Och inte bara judafolket, utan det står för alla möjliga folkslag. Och redan före Abraham berättas ju om ett löfte som ska komma genom Guds ingripande. Redan efter syndafallet berättas det om att kvinnan ska få en avkomling som ska ha makt att krossa förförarens huvud, den som förförde Adam och Eva till misstro mot Gud. Kvinnans säd skall söndertrampa ormens huvud, men han skall hugga dig i hälen. Läser vi redan i första Moseboks 3 kapitel. Berättelsen om vad som har hänt före Israel, före Jakob och hans efterkommande, har sammanställts i första delen av Moses stora verk, de 5 Moseböckerna eller Torah. Så det har vi i första Moseboken. Men resten av Torah, resten av Mose undervisning, Moseböckerna, handlar om vad som händer i samband med Mose och hans tid fram till och med Mose död. Därför har Mose en sådan särställning och får så stora uppgifter och får del av Guds uppenbarelse så speciellt att han lyfts ut, så att man säger inte bara profeterna, utan man säger Mose och profeterna, fastän Mose är en profet. Det sägs också så här om Mose, att om någon är en profet bland er, så ger jag Herren mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar. Men så gör jag inte med min tjänare Mose. Muntligen talar jag med honom, öppet och inte förtäckta ord. Så Mose lyfts fram en särställning. Och man tänker ju då särskilt på uppenbarelsen vid Sinai, där Mose går upp på Sinai berg. Och i samband med den uppenbarelsen så får hela folket på avstånd bevittna det märkliga. Bara Mose är nära Gud och tar emot undervisningen ord för ord. Men först, om ni tänker på det, så får hela folket höra de 10 budorden. De 10 orden, som det står. Det var inte budorden egentligen, det är 10 orden. Darrande och med bävan och lite på avstånd av en avmarkering där, så hör man rösten och dunder och eld, och Herren talar Jag är Herren din Gud som har frälst dig. Jag är din frälsare. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land. Lägg märke till det. Gud presenterar sig inte på det sättet att han säger: nu ska jag ge dig 10 budord, och om du håller dem, då ska jag vara din frälsare. Utan det är precis tvärtom. Jag är din frälsare helt oförtjänt, gratis av nåd. Och nu, stick inte iväg till någon annan. Vänd mig inte ryggen. Gå inte till några andra gudar, för jag är din frälsare. Så budorden ges till ett frälst folk, inte för att folket ska bli frälst. Lägg märke till den skillnaden. Till ett befriat, oförtjänt, räddat folk så ges en massa undervisning. Och sen ges ju ytterligare bud, eftersom de har, som jag sa inledningsvis, en speciell tjänaruppgift. Så de måste skiljas ifrån alla andra folkslag genom matregler och klädregler och offerregler och alla möjliga ceremonialregler. Det som man kallar för ceremoniallagen, som gäller bara detta judafolk eller Israels folk fram till dess att Messias kommer. Men så har man också morallagen. Man skiljer ju på ceremoniallag och morallagen, som ju då är allmän för alla folk i alla tider. Alltså, överge inte frälsaren. Det finns bara en enda frälsare. Förbli hos honom. Vänd honom inte ryggen. Gå inte över till andra älskare som avgudar ibland kallas. Ta vara på mitt ord. Och det gäller då allmänt. Du ska inte stjäla, begå äktenskapsbrott och ljuga och sådana saker som vi har i de 10 budorden. Och den rätta vilan och friden har du bara hos mig, och så vidare. Nå, Mose har alltså på det sättet en speciell särställning. Så där ges mycket information och undervisning, och det sammanställs då i Moseböckerna, Mosebok 2 till och med 5. Och i första Moseboken finns alltså bevarat då det grundläggande om skapelse och syndafall och om avfallet bland människorna och de löften som Gud ger redan före Mose. Och framförallt då genom Abraham, Isak och Jakob. De som nu får förmedla löften och information om Gud kallas alltså profeter. Där har islam helt rätt. När man läser i Koranen så nämner man där med rätta att alla som har fått del av Guds uppenbarelse, de är profeter. Alla som Gud har talat till och givit information till kallar man i islam för profeter. Och det är inte vi fullt så vana vid, även om vi kanske är vana vid att kalla Abraham för profet. Jag vet inte. I varje fall så står det där i första Mosebok 20:7. Abraham är en profet. Varför då? Jo, därför att Gud har uppenbarat sig för Abraham, och Abraham har fått bevara de här viktiga sakerna. Och jag har nämnt en sak om rättfärdiggörelse. Jag kunde ju nämna många andra. Kommer ni ihåg när han skulle offra Isak? Och hur där det ställföreträdande offret blir räddningen. När han prövas och sedan offras en bagge istället för Isak. Och hur på det sättet det ges en förberedande undervisning, som vi ser det som en skuggbild av vad som sen gäller om den stora frälsningen genom Messias. Och vad finns det mer i samband med Abraham? Ja, det är många saker. Hur berättelsen om hur Lot räddas oförtjänt, och det är många saker. Vi går inte in på det just nu. Ja, genom Abraham så kommer ju också omskärelsen som förbundstecknet, som ju gäller för judarna och viktig än idag. Det är förbundstecknet, omskärelsen, den kommer ju via Abraham. Det är också intressant att lägga märke till, om man bara tittar på tiden, hur Gud nu har uppenbarat sig under gamla förbundets tid. Så kommer det med väldigt jämna mellanrum. Abraham, uppenbarligen Abraham, kommer ungefär 2100 år före Kristi födelse. Och sen exakt 700 år senare, ganska exakt, så kommer uppenbarelsen via Mose. Via Mose. 1400-talet före Kristus. Och sen ganska exakt 700 år senare så kommer den avgörande och viktiga tiden när folket sviker så grymt och drabbas av svår hemsökelse, och då träder stora profeter upp med Jesaja i spetsen, som vi ska tala om nästa gång på 700-talet. Så man säger 2100 före 1400, 700, och sen kommer Messias, den utlovade själv. Varför det har blivit så exakt, det vet jag inte, men det har bara slagit mig att dessa stora profeter, avgörande förmedlare av rätt information om Gud, kommer så med dessa jämna mellanrum. 2100, 1400, 700. Nu får jag inte stanna för länge kring detta inledande. Detta ord profet behöver jag väl inte förklara. Det kommer ju fram så tydligt vad det innebär. En profet får inte tala egna tankar, utan får bara tala det som läggs i hans mun. Han får bara förmedla, precis som en ambassadör i vår tid. Han får inte komma med en egen politik, utan ska bara förmedla regeringens politik. Och inte blanda in egna hugskott. Så här kan det stå: den profet som i mitt namn talar vad jag icke har bjudit honom tala, den profeten skall dö. Femte Mosebok 18:20. Den rätte, den sanne profeten talar bara det som Herren har sagt. Och Jesaja till exempel kallar sig själv för Herrens mun. Så när profeten lyfter fram vad Herren uppenbarar, då säger Jesaja: så har Herrens mun talat. Och ibland säger han bara: så säger Herren. Och när den store profeten kommer, som också Messias kallas. Mose hade ju sagt att en profet som är lik mig ska komma. Och han syftar på Messias. Det är ju det betecknande för Jesus Kristus, att han talar inte av sig själv. Det finns som en sann profet bara ska tala vad Herren har sagt. Jesus sa flera gånger: jag talar inte av mig själv. Vad jag hört och sett hos min fader, det talar jag. Precis så ska det vara med en sann profet. Jag har inte sänt mig själv och jag talar inte av mig själv. Utan jag är sänd, jag är den utsände, och jag talar vad fadern har uppenbarat för mig. Sen är ju då Messias speciell på det sättet att jag och fadern är ett. Så var det ju inte med de andra profeterna. Men en sann profet talar inte egna tankar. Och det är ju också lärorikt att se vad som sägs om Mose bror Aaron. Mose var inte så bra på att tala. Han sa att han stammande tunga. Och då heter det: din broder Aaron ska vara din profet. Alltså ska vara din tunga, ska vara din mun. Och du ska vara gentemot Aaron som Gud är gentemot en profet. Du lägger, vad ska sägas, det lägger du i hans mun, och han är din mun, så att säga. Så är det med en rätt och en sann profet. Det finns många profeter i Bibeln, och vi tänker ju framförallt på de som har lämnat profetrullar bakom sig. Men det bör ju nämnas att det finns ju fler profeter. Alla har inte lämnat en skriftlig profetrulle bakom sig. Jag kan nämna några. Flera av dem känner igen, men kanske inte alla. Natan, kommer ni ihåg, på konung Davids tid. Han som bestraffade konungen för hans synd och uppenbarade Guds ord och sanning. Parallellt med Natan framträder en annan profet som heter Gad, också på konung Davids tid. Och före, ja, i samband med att David blir kung och dessförinnan, framträder ju den sista domaren, som ledarna kallades före kungatiden. Den sista domaren framträder också som profet, nämligen Samuel. Och vi talar ju om första och andra Samuelsboken. Och läser vi i första krönikeboken 29:29 så får vi reda på att Samuel och Natan och Gad har lämnat skriftlig undervisning efter sig. Det vill säga, de har tecknat ner ord om hur kungadömet infördes. Och hur det var med Saul och hur sedan David blev kung. Så att det hänvisas till Divré Shemuel, Divré Natan och Divré Gad, som det står på hebreiska. Alltså Samuels ord, Natans ord och Gads ord. I översättning så står det krönika. Och det lär oss att själva historien, de historiska böckerna, det är profetisk historia. Det är inte vanlig, neutral, så kallad vetenskaplig historieskrivning. Utan det är en historieskrivning som vill propagera för, som vill förmedla en rätt Guds tro och en rätt information. Hur handlar Gud med sitt folk och vem är han och vad har Gud lärt och sagt? Profetisk historia. Det är därför som judarna kallar de historiska böckerna för profetiska böcker. Efter Torah så kommer profeterna, och till de förra profeterna räknas Josua-boken, Domarboken, de båda Samuelsböckerna som en profetrulle och sen de båda kungaböckerna som en profetrulle. Det kallas av judarna, och med rätta, för de förra profeterna. Och sen kallar de senare profeterna, de som vi brukar kalla för profeter, nämligen Jesaja, Jeremia, Hesekiel och sedan 12 profeterna. Alltså Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Zakaria och Malaki. Så det är lärorikt att veta, tycker jag, att historien, historieskildringarna är profetisk historia. Och som jag sa, Gud uppenbarar sig i historien, i Israels historia. Så att det är inte det här att man fantiserar på egen hand, utan konkret griper Gud in och undervisar genom de händelser som äger rum. Undervisar genom ibland direkta ord och uppenbarelser, men också genom hur gör Gud, hur räddar han sitt folk, vem är han? Och så dyker upp andra profeter. Jag vet inte om ni kommer ihåg Semaja på kung Rehabeams tid. Gör ni det? Semaja är inte så känd. Rehabeam var den kung som tog över efter Salomo, när det sprack så det blev ett sydrike och ett nordrike. Rehabeam blev kung i sydriket och Jerobeam upprorskungen i nordriket. Då fanns det en profet som hette Semaja, och sen var det en profet som hette Iddo. Och sen kunde vi räkna upp massor med profeter ytterligare som vi kan läsa om i kungaböckerna och framförallt i andra krönikeboken. Men nu ska jag ju gå till skriftprofeterna i egentlig mening, som ni har tänkt på hela tiden att jag skulle prata om. Men nästa gång är ju ämnet Jesaja och Israel, så då kommer vi stanna upp alldeles särskilt mycket vid en av skriftprofeterna, och en mycket viktig sådan, nämligen Jesaja. Så därför nöjer jag mig nu att säga något ganska kortfattat om var och en av skriftprofeterna som jag nämnde. Först kommer ju då en uppräkning av dessa stora, och det är Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Och jag kommer också säga någonting om Daniel i det sammanhanget. De kommer i kronologisk ordning. Jesaja 700-talet, Jeremia senare delen av 600-talet och Hesekiel på första delen av 500-talet, i tur och ordning. Och tar vi sen med Daniel så blir det också då 500-talet. Fastän han ju då kallas som yngling och förs bort till Babylonien 605. Och så verkar han ändå till 536. Gud uppenbarar sig i historien, stryker under än en gång. Och därför är det viktigt att känna till den historiska situationen när man läser profeterna. Man får ju hjälp av profeterna själva och deras texter. Men det är nyttigt att plugga in sig på historien och ta hjälp av de förra profeterna, nämligen Samuelsböckerna och kungaböckerna, då förstår man bättre. 700-talet, kommer ni ihåg jag sa förut, 2100, 2100 före Kristus, Abraham, 1400 före Mose och 700 före Kristus. Och just på 700-talet så är det mycket dramatisk tid i Israels historia. Och särskilt vid dessa dramatiska tidpunkter så har vi då skriftprofeter som klarlägger och undervisar tydligt om Gud och avslöjar vad felet är bland folket. Jesaja framträder och kallas 740 före Kristus. Och där är mindre än 20 år kvar för de 10 stammarna, Nordriket. 722 går hela riket under. Folket slås ihjäl i etapper vid flera tillfällen. Inte alla, men många. Död och mörker och tårar kommer över ett folk som på många, många sätt har trotsat Gud och inte lyssnat till Mose och profeterna, utan vänt sig till avgudar. Och det var särskilt i Nordriket. Man struntade i Sion med den uppenbarelse som Gud hade fäst vid Sion och Jerusalem. Och man upprättade två egna avgudaorter. En uppe i norr, i Dan, och en i söder, strax före gränsen mot sydrikets Juda, nämligen i Betel. Och där satte man upp guldkalvar, precis som hade skett vid Sinai, när Mose dröjde uppe på berget. Och så sa man, det här är våran Gud. Och så gick man egna vägar och förvanskade Guds undervisning och trotsade Gud i grov synd. Och där hade profeterna sagt att då blir det olyckligt. Och fastän Gud är nådig och långmodig och väntar, så kommer till slut dagen när domen måste komma. Och Jesaja träder alltså fram när det bara är 18 år kvar innan Nordriket går under. Och sen verkar Jesaja i Juda då när Nordriket har gått under. Hur ska det gå för Juda då? Är de så mycket bättre? Hur ska det gå för Sion och hur ska det gå för Jerusalem? Och trycket är hårt från assyrierna. Assyrierna är på höjden av sin makt vid den här tidpunkten. Och normalt sett så skulle också Juda stryka med på samma sätt som Nordriket. Men nu undervisar Gud och visar under Jesajas tid att av nåd är ni frälsta. Och Herren har makt att frälsa. Och han frälsar på ett mirakulöst sätt Sion. Och det ska förebilda den stora frälsningen som Messias kommer med. Och som Jesaja i synnerhet har så mycket information om. I Jesaja-boken är de största och rikaste messianska profetiorna. Men mer om detta nästa gång, om Jesaja och Israel. Jeremia, ja, Nordriket är fortfarande ju försvunnet. Så Jeremia träder då upp i senare delen av 600-talet i Jerusalem. Och då när han framträder som ung, han säger ju att han är ung. Jag är för ung. Så ta någon annan. Jag vill inte vara profet, jag är för ung. Och Herren säger till honom, säg inte att du är för ung. Utan gå stad vart jag än sänder dig. Och tala vad jag än bjuder dig. 627 före Kristus. Då börjar Jeremia sin verksamhet. Och den upphör när Jerusalem har bränts ner av babylonerna 586. Några månader sedan därefter. Så mellan 627 och 586, där har vi Jeremias verksamhetstid. Och där har också en dramatisk tid. Assyrriket kommer att gå under. Nineve faller 612. Och så kommer istället Nybabylonierna eller Kaldéerna åter till makten. Och blir en fruktansvärd fiende. Som kommer att dra in under Nebukadnessar i Palestina. Och kommer att erövra och bränna ner Jerusalem. Och så börjar den babyloniska fångenskapen. Det är i det sammanhanget som Jeremia träder fram. Och Jeremia är lidandets profet. Han får lida så mycket så att han vid något tillfälle förbannar sin födelsedag. Och Jeremia är den profet som talar om en hel del hur han upplever situationen och hur han känner sig. Många profeterna säger inte så mycket om hur de känner det. Men Jeremia säger en hel del om hur han mår och hur han känner sig. Mycket spännande. Så det var inte så underligt att en del på Jesu tid sa att Jesus är nog Jeremia. När Jesus frågar, vem säger folk att jag är? Somliga säger att du är en av profeterna, en del säger att du är Jeremia. För man såg ju hur Jesus framträdde i ringhet och blev klandrad och slagen. Och de säger han är en frossare och vindrinkare. Han mötte lögn och förtal, precis som Jeremia hade gjort flera gånger. Mycket spännande att läsa denna rulle, Jeremia-rullen, stor rulle. Sen kommer Hesekiel, också en lika stor profetrulle. Och här kan jag till och med tala om vilken dag han börjar verksamheten. Vi har så material nu och kan jämföra så vi kan räkna ut vad det blir för datum genom att räkna om den kronologi som man hade då till vår kronologi och vår månadsindelning. Så Hesekiel verkar mellan den 31 juli 593 till den 26 april 571 före Kristus. Och det är också en dramatisk tid. Judarikets sista tid. Så han framträder åren innan judariket ska gå under och den babyloniska fångenskapen ska börja. Och han finns kvar ändå till 571 och berättar vad händer sen när man hamnar i fångenskap. Och ångrar man sig och blir gudfruktigare i Jerusalem därefter. Och profeten talar nej. Man fortsätter att dyrka andra gudar. Man dyrkar himladrottningen och man håller på med avskyvärd, hednisk, ogudaktig kult i Jerusalem. Fastän man borde veta bättre. Hesekiel, mycket spännande också. Daniel, han var ju en ung pojke tillsammans med ytterligare några pojkar som specialtränas och utbildas i det babyloniska hovet. Fyra unga judepojkar, en av dem är Daniel, som tas till fånga av Nebukadnessar 605. Och Daniel blir en statsman där borta. Och han kommer att överleva det babyloniska riket. Vi får läsa om hur han profeterar och uppenbarar att mänskliga riken, de är stora och mäktiga, men i själva verket så är de förgängliga. Går under ett efter ett. Men Messias lilla rike som ser så ynkligt ut, så det är ingenting, det är det eviga riket. Det undervisar Daniel om. Han är både statsman och profet. Och han överlever babyloniska rikets undergång 539. När den siste i tjänst varande regenten Belsassar får se handen som skriver på väggen. Det berättar Daniel om. Du väg på en våg och befunnen för lätt. Och så kommer Kyros. Så kommer perserna och tar över. Så börjar det persiska världsväldet. Och Daniel är med i statsledningen. Där hos perserna också en tre år ungefär. Sen vet vi inte mera om Daniel. Så 605 till 536 ungefär. Där har vi Daniel. Ja, så har vi då slutligen 12-profetrullen. Eller de 12 småprofeterna. De kallas så därför att man kan skriva in dessa 12 texter på en enda rulle av samma längd som Jesaja-rullen eller Jeremia-rullen eller Hesekiel-rullen. Så man har alla dessa 12 på en rulle och därför kallas det för 12-profet-rullen. Och där har vi dem också i tidsordning. Så tillvida att först kommer de som är på 700-talet. Och det är Hosea, Joel, Amos och Badja, Jona, Mika. Alltså det är under det århundrade när Jesaja framträdde. Och Hosea, han framträder i Nordrike. Ni kommer ihåg det rike som var så avfälligt och som går under 722. Och Hosea framträder kring 750 i Nordriket och talar om Israels Nordrikes trolöshet. Och han får illustrera det med sitt eget äktenskap. Han får ta till hustru en trolös kvinna. Och det är ofta så med profeterna att de profeterar och undervisar väldigt konkret. Inte bara, de är alltså pedagoger, står inte bara och pratar, utan de gör det också med bilder eller konkreta handlingar. Och det gör Hosea, en mycket gripande bok, där han talar mycket om skillnaden mellan människors kärlek och Guds osvikliga och sanna kärlek. Och som är oförtjänt från vår sida. Joel talar mycket om Herrens dag, det vill säga Herren skall gripa in. Herrens dag är begreppet för detta. Och har vi bilden om gräshopporna och annat. Amos framträder i Betel, så norr om gränsen mellan Juda och Israel, och träder upp där på ett märkligt sätt, som ni kan läsa om i Amos 7, också kring 750. Obadja, kanske tidigast av dem, han har bara lämnat ett kapitel efter sig. Han tar upp broderfienden, nämligen Edom, som finns på andra sidan Jordan eller öster om Döda havet. Och som på olika sätt försöker att försvåra tillvaron för Guds folk och göra gemensam sak med Israels fienden. Jona får uppdraget att gå till själva huvudstaden för assyrierna, till Nineve, och predika bot och bättring. Och Mika, han är medhjälpare till Jesaja och samarbetar med Jesaja. Och det är han som talar om att Messias är evig. Hans härkomst tillhör förgångna tider, evighetens dagar, och han ska födas i Betlehem. Det är Mika som säger det i femte kapitlet. Och så, och jag skyndar mig lite för tiden är strax ute, 600-talets profeter, det är Nahum, Habakkuk och Sefania. Nahum först, han framträder efter att assyrierna har härjat i Thebe i Egypten 663. Och han framträder innan Nineve faller 612. Och förutsäger hur det ska gå för Nineve och assyrierna. Nahum, ordet betyder tröst. Habakkuk, han framträder mot slutet av 600-talet och förutsäger att assyrierna kommer att efterträdas av kaldéerna eller nybabylonierna. De som tar över och besegrar assyrierna och tar över från 605. Och Sefania, han är en profet på kung Josias tid. Och det är mellan 640 och 609. Och framhåller Herrens dag. Herren kommer, Herren skall gripa in. Han talar liksom Joel väldigt mycket om Herrens dag, Herrens vredes dag. Det var 600-talet. Sen har vi två stycken på 500-talet. Efter den babyloniska fångenskapen. Nämligen Haggai och Sakaria. Efter 539 kunde judarna återvända till Jerusalem om de ville. Och de kommer tillbaka och har uppgift att bygga upp templet. Men de är tröga och slöa. Och Haggai framträder 520 för att få fart på tempelbygget. Och Sakaria samtidigt. Och Sakaria fortsätter att profetera till och med 518. Och det är Sakaria som har de här orden, det ska se upp till mig som det har varit stunget. Messias profetior. Det är Sakaria som har orden, saktmodig kommer han ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle, till exempel. Och slutligen den sista profeten, då går vi ett steg till, ner på 400-talet. Det är den som är yngst och som har sista ordet. Innan det kommer 400 år av tystnad och sen kommer händelsen i Betlehem. Det är Malaki som får sista ordet. Mitt sändebud, min ängel, som ordet betyder. Han finns på 400-talet, cirka 430. Och det är han som avslutar hela gamla testamentet med orden: jag ska sända min ängel som ska komma framför mig. Det som enligt Nya testamentet syftar på Johannes Döparen. Och sen ska förbundets utsände, eller ängel, själv komma. Och det är då Messias, Herren själv. Och sen blir det tyst. Sen kommer de tysta århundradena, som man har sagt. Detta var i snabba ordalag en skiss över uppenbarelsen i gamla förbundet, Israels profeter.